Det är torsdagen den 15 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Tidigt på eftermiddagen idag förklarade Centerpartiets partiledare Annie Lööf att hon kommer avgå som just Centerpartiets partiledare. Det är ett beslut som vuxit fram, berättade hon på en pressträff. Hon har suttit i 11 år som partiledare och hon var inte nöjd med partiets valresultat i söndags. Vad innebär det här för partiet och för svensk politik i övrigt? Hur kommer vi att minnas Lööfs partiledartid? Det är förstås ämnet i dagens podd. Och för att få kloka svar på de där frågorna har jag återigen kallat in mina kollegor under fanorna. Denna gång Mattias Svensson, Peter Wennblad och Paulina Neuding. Välkomna alla tre.
Tack så bra.
Tänkte börja med dig Peter. Nu hörde vi hur Annie Lööf kort motiverade sin avgång. Att det så att säga är dels lång och trogen tjänst och dels att det har gått ganska dåligt. Tror du att det fanns andra skäl som hon inte nämnde? Eller var det helt enkelt den här kombinationen hon beskriver? Hur bedömer du saken?
Jag tror att det var det som hon sa. Jag tror inte att det finns krafter i Centerpartiet som hade liksom kunnat mobiliserat för att fälla henne. Men samtidigt så tror jag att hon hade det i åtanke i den bemärkelsen att alla partiledare vill i någon mening liksom styra sitt eget eftermäle. Och då är det bättre att gå innan den liksom kritiken växer till sig.
Mm. Hon sa ju också att hon upplevde ett starkt stöd för sitt partiledarskap, och det menar du är en riktig tolkning, i alla fall än så länge.
Ja, det tror jag.
Mattias, i sitt avslutningstal betonade också Annie Lööf att hon har stått väldigt stadigt politiskt, då, om hon själv får säga det, att hon har haft rak rygg och samma värderingar hela tiden. Är det också din uppfattning att Lööf mycket står för samma sak som hon gjorde, alltså som hon gjorde 2011, som hon också gör idag 11 år senare?
Nej, inte riktigt. Hon har som alla andra påverkats av tidsanda och annat. Vi har ju noterat hur Karin Söder ersatte Ayn Rand och Margaret Thatcher som inspirationskällor när hon stylades om, och hon har ju även gått från liksom att vara liksom under perioden i alliansregering, så var det ju hon som i Almedalen tog ett initiativ att nu måste vi få framåtblickande reformer och ta ut riktlinjer för framtiden under en period som var lite på drift, och det var ju det som slutade med att de grillade korv hemma i Maramö. Så där hade hon ju uppenbara liksom ganska långsiktiga och mycket liberala ambitioner, och de har ju tonat ner lite grann. Visst, hon fick igenom ett och annat i förhandlingar med regeringen som vi förvånades över, men som Peter inte minst konstaterat så är det ju väldigt mycket på den listan som bidde en tumme, föga förvånande eftersom Socialdemokraterna inte var speciellt intresserade av det. Och som sagt, liksom i det senaste valet så blev det ett stöd för Socialdemokraterna, och framförallt liksom under senare år så har profilen mer och mer gått till vad Annie Lööf är emot och inte vad hon är för.
Mm. Paulina, om du får samma fråga, Annie Lööf 2011 versus Annie Lööf 2022, ser du samma värderingar och samma raka rygg, eller har det hänt saker?
Jag saknar ju inte den här Ayn Rand-vurmen som Mattias verkar göra, men det som kom att definiera Annie Lööfs partiledarskap, det var ju den här falska dikotomin som hon ställde upp mellan anständighet och icke-anständighet, och som hon försökte då driva den här valrörelsen, som hon försökte göra till en folkomröstning för om anständigheten, och förlorade. Och det är det som definierar hennes plats i svensk politik, och det är därför hon hyllas idag på Dagens Nyheters ledarsida. Men det är ju ett enormt misstag, inte bara sett om man ser i perspektivet av hennes eget parti, utan också för Sveriges del. Det, hon fortsatte med det här att antingen så är man för en väldigt extrem invandringspolitik eller så är man rasist och det finns ingenting däremellan. Och partierna kan inte anpassa sig till opinionen, istället så driver man opinionen till ett reformerat extrem högerparti. Och sen så förfäras man över detta extrem högerparti. Det här är Annie Lööfs linje och hennes arv.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Jag tänkte tala om det senare, men i och med att du så tidigt tog upp det kan vi lika gärna fortsätta med det. Peter, vad säger du om det här? Paulina menar då att att Annie Lööf ställde upp en diktonomi mellan anständighet och oanständighet och att den är falsk och att hon helt enkelt förlorade den. Köper du den bilden av Annie Lööfs partiledarskap?
Ja, så oavsett om den är, dikotomin är falsk eller inte, så fastnade hon ju och partiet i den berättelsen. Alltså att de sista åren så kom ju nästan ingenting att handla om vad partiet ville i sak, utan bara vad de inte ville och vem de inte ville samarbeta. Så att, ja, delvis köper jag väl det.
Okej, men är det någonting du vill vända dig emot?
Nej, men det jag skulle vilja komplettera, så huruvida det är Margaret Thatcher eller Karin Söder som är inspirationskällorna, det liksom jag kan sakna från som hennes tidiga partiledare. Jag upplevde ju henne som väldigt operativ som minister under den andra borgerliga regeringsperioden. Alltså förutom att hon liksom försökte driva på den dåvarande regeringen att, ja men, där, som då bara slutade med en korvgrillning, men att hon försökte liksom driva på för att hålla uppe reformtempot och idégenererandet, så är min bild att hon gjorde ganska mycket gjort som näringsminister. Alltså, men vi har till exempel de senaste året kanske framförallt pratat mycket om att Sverige måste öppna nya gruvor och liksom att det finns gröna metaller och sånt där. Under hennes näringsministerperiod så tog ju Sverige fram nu kommer gruv- och mineralstrategi eller vad det nu hade för, men som var liksom väldigt tydlig och väldigt offensiv. Men sen som då tyvärr aldrig genomfördes av den regeringen som tog över.
Vi ska komma in på sakpolitiken. Vi ska bara göra färdigt med hennes kulturkrigsarv först. Mattias, vad tänkte du om Paulinas beskrivning av var Annie Lööf fastnade någonstans?
Jo, men det var ju det att hon lät sig definieras så mycket av vad hon var emot. Och det är förvisso saker som jag också är emot. Liksom. Jag har föga sympatier med Sverigedemokraterna som parti. Jag tycker inte att det är speciellt extrema förslag som Centerpartiet har på migrationsområdet. De har också ändrats i samband med 2015 och de asylvolymer som kom då, vilket förstås är helt naturligt. Så det blir liksom, och det får ju skylla sig själv lite, det blir såna enorma övertoner kring liksom förslag som sen, alltså de två partier som vill spara mest i på migrationsområdet är ju liksom, i alla fall för några år sedan, Centerpartiet och Sverigedemokraterna av olika skäl, men jag menar där ligger en hel del förslag. Så det här, hon och Centern fixade inte det här att ta klivet över till liksom reformer, förslag, diskutera, sätta sig på det området, och det kan ju beklagas, men det är ju den ambition som de övriga borgerliga partierna har nu.
Men motståndet mot Sverigedemokraterna får man ändå säga, ja, det verkar ju definiera hennes gärning i många, och många beskriver det som att det är något som är positivt. Det är ju ett motstånd då som går ut på isolering av Sverigedemokraterna, man ska inte ha med dem att göra överhuvudtaget. Det var ju en syn som delades av alla i Sverige för alla övriga partier för 10 år sedan. Nu har i alla fall 3 partier bytt fot. Kanske kommer fler följa efter där. så att säga, Annie Lööf vill ju gärna få det till att alla som inte följde hennes strategi mot Sverigedemokraterna inte var motståndare till Sverigedemokraterna eller kanske rent av anhängare till Sverigedemokraterna. Vad säger du, vad tänker du om den bilden som hon försökte, lyckades hon få in den bilden och är den rimlig?
Alltså ja, de som röstade på henne köpte ju den bilden och det var ju en besvikelse hur få det var, även om de tejpade över en del andra och jag tror, alltså det är lite grann som migrationen var en gång i tiden. Det var ett irritationsmoment för många, men definitivt inte den viktigaste frågan. Alltså jag tror det finns fortfarande väldigt många människor där ute som har starka reservationer för Sverigedemokraterna som parti och deras agenda. Men jag menar, det är ju väldigt få som lägger sin röst utifrån enbart vilket parti man är emot eller liksom nödvändigtvis köper att det, om man nu är emot det här partiet så är liksom det man kan göra och liksom i princip göra sy ihop vilka koalitioner som helst med ideologiska motståndare och liksom försöka bygga på en samsyn som inte alls finns, vilket blir ett väldigt konstigt bygge.
Vi lämnar SD-frågan. Jag tänkte gå vidare till dig, Peter. Annie Lööf tog över ett parti som ett år tidigare fått 6,6% av väljarna. Hon lämnar ett parti som precis fått 6,7%. Alltså väljarmässigt så, ja, det har ju svängt under tiden, men det har inte hänt mycket mellan början och slut. Däremot kan man väl ifrågasätta huruvida det är samma väljare som de där 6,6 eller 6,7% är. Och det är det väl kanske inte?
Nej, det är det ju inte. Hon hoppades få fler väljare men fick istället andra väljare. Hon satt ju hade ju som mål när hon, det var väl i sitt installationstal som hon satte målet om 20% i valet 2022 och så blev det inte. Nej, men det syns ju tydligt i den här valkollsundersökningen om man tittar i den, eller det har även syns i tidigare undersökningar hur snabbt Centerpartiets väljare har eller väljarkår har förändrats i liksom sin identifikation, alltså huruvida de definierar sig som höger eller vänster. Det har ju skett en väldigt snabb vänsterkantring. Den har ju även tagit sig andra uttryck. Det var väl, jag vet inte om det var SCB eller Demoskop som släppte här under våren, liksom vilken statsminister Centerpartiets väljare föredrog. Och det var ju en liksom massiv majoritet för Magdalena Andersson, trots att man i partiet rent sakpolitiskt står betydligt närmare Ulf Kristersson.
Ja, för du Peter, du har ju både i text och i podden kritiserat Centerpartiets strategi. Först för att den var ologisk helt enkelt, och sen att när den sen blev logisk så blev den fel.
Ja, ologisk är den omöjlig.
Ja, omöjlig. Och sen när den blev möjlig så blev den fel utifrån vårt politiska perspektiv då. Ja. Annie Lööf har givetvis haft stor del i det vägvalet. Hur stor del har hon varit helt avgörande, tror du? Eller hon betonar ju själv att hon hade haft sitt parti med sig. Men hur tänker du det styrkeförhållandet?
Ja, men precis. Hon har haft sitt parti med sig, men det är inte partiet som har sagt till henne vad hon ska göra. Jag uppfattar det här som väldigt mycket Annie Lööfs politiska projekt.
Och därmed blev hon ju också en viktig del ska man säga, av Socialdemokraternas maktstrategi. Du sa idag, precis när du fick höra det beskedet, att du trodde att Magdalena Andersson visste om det här innan hon avgick som statsminister igår.
Ja, men jag blev lite förvånad över att Magdalena Andersson valde att gå på en gång. Alltså jag tycker det hedrar henne att hon gjorde det i det här liksom, politiska läget där vi behöver få en ny regering på plats. Men Socialdemokraterna brukar sällan lämna ifrån sig regeringsmakten förrän alla möjligheter är uttömda, och det var de ju inte i det här fallet. Alltså, den interna splittringen i Liberalerna finns kvar. Det fanns några åtminstone liksom teoretiska möjligheter, men om man har ett. Och det är därför jag misstänker att hon kände till det, därför att om Centerpartiet liksom går in i en process av partiledarbyte och liksom svår eftervalsanalys och stora förändringar på ledande poster, då faller ju förutsättningarna. Liksom.
Peter, är det här slutet alla fall för den här gången, om liksom drömmen om en mitt i svensk politik?
Nej, jag tror kanske att det är början.
I början, va?
Ja, men jag skrev ju faktiskt då med väldigt god timing redan igår om Centerpartiets framtid att vara publicerat i papperstidningen idag. Alltså problemet med Centerpartiets mittenstrategi är ju att man inte har varit ett mittenparti, utan man har lagt sig till, man har låst in sig till vänster. Alltså i början av mandatperioden så använde man sin mittenposition och det är liksom den förhandlingsstyrkan som position ger på ett liksom skickligt sätt. Man fick Ulf Kristersson och utlova i stort sett vad som helst för att få bli statsminister, och hon fick ju, Centerpartiet fick ju in en liksom flera tunga reformer i januariöverenskommelsen, även om det redan då var ganska uppenbart att Socialdemokraterna hade ju inget som helst intresse av att genomföra dem. Men i och med att hon brände broarna sen till borgerligheten, så blev hon ju strandsatt liksom hos socialdemokratin och hade ju inget att sätta emot när Socialdemokraterna förhalade.
Det var ju svårt att säga så här, om inte ni gör som jag säger, går jag till nazisterna istället.
De handlingsalternativ som hon hade, liksom den verklighetsbeskrivning som hon målade upp, den följer också tillbaka på henne själv och hennes egna handlingsalternativ.
Det är ju risken när man brutaliserar debatten på det sätt som Annie Lööf har gjort, nämligen att man sätter sig på ett tåg som är väldigt svårt att kliva av sen. Det går inte att säga, skojade bara, ni var inte nazister, det var bara någonting jag sa. Så att, som du säger Andreas, det går inte att säga, då går jag till det fascistiska blocket istället. Det går inte att gå till sina gamla väljare och säga, ja men ni röstade fascistiskt förra gången, men den här gången kan ni väl rösta på oss. Alltså det är så mycket som förstörs i debatten när man målar upp spöken på det sättet. Man ska vara väldigt, väldigt försiktig med att göra det. Och jag menar, en bisak i det här sammanhanget, men vi såg ju det i Magdalena Anderssons tal igår, när hon fortsatte och försöka sätta bilden av att Sverige stod inför någonting som liknade ett fascistiskt övertagande, där det fanns en risk för våld inom det demokratiska systemet. Alltså, någonstans måste man ju ta ett steg tillbaka och fundera över vad är det man håller på med? Vad är det för stämningar man försöker skapa i debatten?
Ja, fast att socialdemokratin tänker vinna val på att vara emot SD, det har ju stått klart i 10 år.
Nu förlorade man det här valet, och så står en avgående statsminister och varnar för hot, hat och våld. Det är rätt farliga, liksom, man jonglerar med liksom, facklor här på ett sätt som är rätt farligt.
Det har man ju gjort hela tiden i och för sig. Men jag tänkte vi ska vidare till dig Mattias. Lööf blev Centerpartiets andra uttalat liberala partiledare. Lämnar hon ett parti bakom sig som är mer eller mindre liberalt än det var när hon började leda? Varför och varför inte?
Lite både och. Därför att det är ju talande för hur det är. Alltså det är väldigt få partiledare som får välja sin agenda. Maud Olofsson till exempel kom in som, vilket få minns, hon var ju en känd moderatätare från Norrland som valdes in av vänstersidan efter den borgerliga kandidaten Lennart Daléus. Och blev då tvungen att sträcka sig över och tillmötesgå den andra sidan av partiet, vilket är brukligt att man gör i alla partier utom Folkpartiet när man vinner en fraktionsstrid. Gjorde det med så pass mycket själ och hjärta att hon kom att omfamna själv ett liberalt reformprogram, och det var också liksom vad som bubblade i ungdomsförbund där Fredrik Federley och Annie och andra växte fram och inspirerades av liberala tankar, och det blev liksom en bärande del i alliansbygget. Under Annies tid så har vi ju en mycket tydligare antiliberal trend. Och vi har också liksom sett hur hon har anammat en del av det tänkandet i det här liksom woke, större tolerans för för liksom att regera och hitta lösningar till vänster och sånt där liksom. Den politik hon var beredd att gå till val på, den hade ju, och om hon hade suttit i en socialdemokratisk regering, det som hade överlevt är ju det som är Centerns kärna, alltså mer bidrag till regioner och bönder och närstående grupper, för det kan Socialdemokraterna alltid erbjuda. Och det var ju faktiskt, om man tittar de facto på alliansåren, så var det mer det de utverkade i praktiken än långtgående liberala reformer.
Men är det långa talet, korta meningen, att Centerpartiet blev mindre liberalt under Annie Lööfs ledning?
Ja, ironiskt nog. Men de har ju behållit väldigt mycket också i en antiliberal tid. Så på det sättet så har de ju förblivit ett liberalt alternativ.
Men då ska vi alltså hoppas på en riktig vänsterkandidat nu som kommer förföra partiet tillbaks till... ja, det, alltså enligt den logiken.
Ja, det är ju inte alltid det funkar så. För jag menar, idag är samtiden sån att får du en vänsterkandidat idag, så kan de ju snarare tänka att liksom, nu måste vi vinna tillbaka SD-väljarna. Och så får du liksom ett parti som är för både bidrag och liksom... lite identitetspolitisk antiliberalism liksom. Fast du ersätter woke med liksom, röda stugor och den typen av påbjudenhet. Du påbjuder någonting annat liksom. Det är ju gall och tann och det här liksom, men i versioner du påbjuder snarare än låter folk välja både och.
Svär inte, Mattias. Vi använder lite fula uttryck som galltandskalan i det här programmet.
Man kan ju höja blicken lite grann här också och fråga sig om Annie Lööf gjorde Sverige mer liberalt. Du hade en podd igår, Andreas, där du intervjuade experter om högersvängen bland ungdomar. Och de hänförde den då bland annat till risken för rån. Alltså ungdomar idag är så präglade av risken att bli rånade att de är mer benägna att rösta höger. De lutar mer konservativt. Alltså, Annie Lööf har ju bidragit till att skapa en situation i det här samhället där liberalismen inte gynnar liberalismen, kan man väl säga. Den gynnas inte i våra förorter. Partiet Nyans fick 30% i Rosengårds centrum i kommunalvalet. Alltså, man kan ju se lite grann bortom vad hon innebar för liberalismen i sitt eget parti och vad hon innebar för liberala världen i samhället i stort.
Och där, men att hon skapar ett samhälle där massa liberaler blir rånade och därmed blir de konservativa?
Du kan tramsa bort det här om du vill.
Nej, jag tramsar inte bort det. Jag syftar på uttrycket att en liberal är en konservativ som ännu inte har blivit rånad. Att det, liksom, det var det jag syftade på.
Min poäng är så här. Du kan stå och säga att du står upp för diverse värderingar, men skapa en verklighet på marken som underminerar de här värderingarna. Alltså, vi har precis haft koranupplopp i Sverige, där 300 poliser skadades och tack och lov ingen mördades, men det hade kunnat hända. Annie Lööf stod i samband med det och talade om att förbjuda blasfemi under ramadan i sådana områden. Bara det att vi har en sån situation i utsatta områden, 60 stycken där polisen kämpar för att behålla kontrollen, det betyder ju att liberalismen i Sverige idag inte mår bra.
Liksom, nej, men jag förstår helt och hållet din poäng.
Och jag menar, man kan bedriva en politik som främjar liberala värden, kvinnors rättigheter, homosexuellas rättigheter, minoriteter och så vidare, eller så kan man bedriva en politik som långsamt gröper ur just den här typen av värderingar. Och det här är ju den stora paradoxen i Annie Lööfs den slags linje som Annie Lööf företräder, nämligen man kan stå och säga magiska ord och ta ställning för magiska saker och samtidigt se hur verkligheten på marken går i exakt motsatt riktning.
Det är absolut en väldigt god poäng. Det var bra att du tog upp det där faktiskt med hennes tankar om hädelselagar. Det hade jag glömt bort, men det var ju faktiskt tämligen anmärkningsvärt, säger jag då som liberal.
Även utan hennes försvar av hädelselagar så är det ju så att den så kallade då liberala migrationspolitiken har ju lett fram till att vi har förorter där kvinnor inte kan gå i kort kjol. Är det liberalt?
Nej, det är naturligtvis inte liberalt på marken.
Så. Nej, precis. Så att,
nej, men den poängen förstår jag, absolut. Jag tänkte att vi skulle fortsätta utvärdera Annie Lööf lite mer på det sakpolitiska. Då utgår jag från vad hon själv sa i sitt avgångstal, att hon var stolt och nöjd över. Och det hon först lyfte fram, det var då Klimatpolitiken och satsningar på förnybar energi, framförallt solceller nämnde hon då. Peter, det här är ditt område. Har Centern skäl att vara stolt över vad man har gjort här?
Nej, alltså mycket av det som under den senaste mandatperioden som man kom överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att man skulle genomföra genomfördes ju antingen inte eller blev en tumme. Och så tycker jag också att man måste ställa det i jämförelse med, jag vet när jag har kritiserat Sveriges pandemihantering så har liksom, var ju min kritik i mångt och mycket att jag satte vad så att säga utfallet mot vad Sverige sa att de skulle åstadkomma. Inte att strategin inte var fel, utan man lyckades inte med strategin. Och i Centerpartiets fall så är det så här, ja, de kanske har lyckats hyfsat med det som man kom överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om. Men alternativet hade ju varit, alltså det har ju funnits en stor majoritet för mycket av Centerpartiets politik i riksdagen den senaste mandatperioden, men som man har valt att inte genomföra därför att den då skulle riskera att också stödjas av fel parti.
Mm. Okej. Nästa punkt hon lyfte, det var att de vid varje budget, Centerpartiet alltså, varit landsbygdens röst. Och Mattias, det bekräftar väl du, men det är väl kanske inte något positivt för vår del, eller vad tänker du? Men
det kan det ju absolut vara. Jag menar, Centerpartiet har också värnat äganderätt till skog, självbestämmande och skattelättnader och annat som är välbehövligt. Men det är klart att det också handlar, och den lättaste vägen är ju liksom att utverka diverse närings- och regionalpolitiska bidrag, och det är ju ofta centerklaner som tar hand om dem.
Ja, men och sen apropå liksom magiska ord, ja, man kan säga att man har varit landsbygdens röst, men de facto så har landsbygden uppenbarligen inte uppfattat det som så. Alltså tittar man på Centerpartiet har ju mer eller mindre kollapsat i delar av svensk landsbygd. Alltså där man haft sina absolut starkaste fästen tidigare så har man nu fått det största fallet.
Mm. Så är det. Som tredje punkt nämnde hon jobb och sysselsättning, och då menar hon framförallt att hon nämnde den här LAS-reformen som genomfördes efter ett avtal i Jöken. Mattias, bidde det en tumme eller bidde det någonting som det är värt att vara stolt över?
Ja, det blev ju en överenskommelse, och som vanligt det har ju Caspian Rebinder förtjänstfullt redogjort för i ett tidigare poddinlägg om just utvärderingen av Jöken, att enligt hans omdöme så blev det mest att man kom överens om saker som kostar för tredje part, och han är en större expert på arbetsmarknadsfrågor än vad jag är. Så låg tyngdpunkten där, så är frågan också i den frågan vad som egentligen var vunnet.
Mm. Och som ytterligare en punkt nämnde hon då jämställdheten, och då lyfter hon framförallt kvinnors trygghet, för man har jobbat med att stoppa våld mot kvinnor. Paulina, där tror jag du kanske inte håller med.
Mm. Hon hade ju en affisch, eller Centerpartiet hade en affisch med Annie Lööf där det står män som slår ska inte komma undan. Och så skulle man ju kunna lägga till att väldigt många män som är våldsamma har ju tyvärr kommit till Sverige med precis den migration som hon förespråkar. Och jag menar, så ser ju statistiken ut. Och tillbaka till magiska ord, man kan stå och säga saker, men det är ju hur ens politik faller ut i verkligheten som är avgörande.
Och sen då, slutligen, var Annie Lööf nöjd med att Centerpartiet har stått för samarbete och långsiktighet. Hon lyfte upp då en mängd överenskommelser om försvaret, pensioner, energi och då förstås också januariavtalet eller januariöverenskommelsen. Och januariöverenskommelsen är väl liksom mycket av det stora sakpolitiska under den senaste mandatperioden. Som Mattias sa så utvärderade vi det i en tidigare podd. Det slutade med att Socialdemokraterna som medverkade var nöjd och de två liberalerna som medverkade var mindre nöjda, och det tror jag är ett eftermäle som kommer stå sig. En fråga här bara, för om man ska liksom ge Annie Lööf beröm för att hon har hållit Socialdemokraterna på mattan under de här 8 åren av socialdemokratiskt styre, som faktiskt inte ja, säger jag, det får ni väl protestera, inte har inneburit den vänstersväng som man kanske kunde ha fruktat från en socialdemokratisk regering. Skulle ni köpa den bilden, Peter?
Ja, nej, det skulle jag inte göra. Alltså, det har inte funnits en majoritet för en vänstersväng i riksdagen. Det är ju liksom den grundläggande förklaringen. Inte att Centerpartiet har hållit emot.
Mm. Fast det är ju ändå Centern som har varit tungan på vågen i den majoriteten. Så på det sättet får man väl ändå ge. De har ju inte... De har ju på det sättet inte gått med, inte låtit sig förhandlas bort till liksom mycket av den radikala vänsterpolitik som Socialdemokraterna skissat på, som till exempel Magdalena Andersson tyckte att det var smart att fresta den interna, apropå böja sig över till andra sidan, det var ju hennes köttben till vänstersidan av socialdemokratin för att en tidigare finansminister skulle få bli partiordförande. Den här rapporten om ökad jämlikhet där Socialdemokraterna ville tillbaka till 1980. Mm. Och där är vi ju nu med hög inflation och krisande ekonomi. Men där skissades ju en massa skattehöjningar och så, och det är klart det var delvis motreaktionen i opinionen, men det är klart att om Socialdemokraterna fått bestämma så hade det kommit ett antal reformer som vi nu slapp, och skattetrycket har inte höjts mer än några tiondelar sedan alliansperioden, och de sänkte skatterna vilket de är unika över.
Mm. Mm. Faktiskt.
Ett annat sätt att hålla Socialdemokraterna på mattan hade ju kunnat vara att rösta för en borgerlig regering.
Ja, nu tycker jag att det förenklar.
En uppmärksammad del i avskedstalet, om man ska kalla det, det var ju att Annie Lööf beskriver att hon har känt en lättnad nu efter valet av att det inte har kommit till skada, alltså rent fysiskt. Och bakgrund, det är förstås då att mördaren från Almedalsveckan i Visby, där är ju också Annie Lööf målsägare då, som ett tilltänkt mål för honom helt enkelt. Det är ju någonting som många, som jag såg på sociala medier, lyfter fram, det här enorma personliga priset som politiker idag riskerar att betala. Och alltså att man helt enkelt känner att jag är politiker, men jag gör det också med risk för att bli skadad. Vad ska man tänka om det? Kan det rent ha varit en del av hennes beslut? Vad tror du, Peter?
Det måste ha varit. Alltså, ingen människa kan liksom i längden stå ut med att leva under ett sånt tryck. Och det sa hon ju själv, att de här tankarna började ju röra sig redan under föregående mandatperiod, på att liksom den här mandatperioden skulle bli den sista. Och hon har ju beskrivit den här senaste mandatperioden, och inte minst regeringsbildningsprocessen 2018, som liksom oerhört tuff. Så att, alltså, jag tycker ju att Annie Lööf rent strategiskt och sakpolitiskt har gjort mycket fel, men liksom den största respekt för att hon har orkat både stå upp och liksom driva vidare i det hon tror på, trots liksom det pris som det har inneburit. Alltså, hon hade ju kunnat valt att anpassa sig till det, utan att säga byta position, så hade hon ändå kunnat tona ner sig, men det har hon inte gjort, och det tycker jag, det får man ha respekt för.
Ja, hade hon gjort det, så hade det ju inneburit att helt enkelt våldsverkan och hot hade fått påverka politiken, och det hade ju varit...
Ja.
Det hade ju,
Men och fram, liksom inte minst i hennes privata situation med liksom, ja, nu vet jag inte riktigt, men hon har inte, hennes barn är ju inte så himla stora, och så det övergår mitt förstånd att man orkar. Alltså.
Paulina, vad skulle du säga?
Jo, men att vi sitter här och tycker och kritiserar Annie Lööfs politiska linje och det jobb hon gjorde som partiledare, det är ju en del av det demokratiska samtalet, men det är ju någonting helt väsensskilt från det här att förstå och respektera den här fruktansvärda situationen hon har befunnit sig i. Och det här har man ju kunnat se när man sett Annie Lööf ute i offentliga sammanhang. Hon har ju varit omgiven stundtals av liksom inte bara en eller två vad heter det, livvakter, utan det har varit en stor krets runt henne. Det är uppenbart att det har funnits något där, ett hot av det ovanligare slaget. Och det är fruktansvärt, och hon har varit väldigt utsatt, och det är också en del av en mer otrygg offentlighet, en otäckare samhällsdebatt. Hon är tyvärr inte ensam bland politiker och var väldigt utsatt. Det finns flera som har ett akut hot över sig. Varje sånt fall är ju förstås fruktansvärt och en förlust för demokratin. För det är precis som du säger, risken är ju att man anpassar sig, att man säger jag kommer inte gå på de här nazisterna idag för jag orkar inte, jag vet precis hur det kommer sluta. Och det är ju, jag menar, man kan inte säga där får vi inte hamna, för där är vi redan. Det är klart att det är så.
Ja, men jag har ju svårt att förstå att folk, att inte den mekanismen på något sätt ändå har en påverkan. Kanske inte så att man helt slutar med att angripa, men man kanske väljer att inte göra det just idag eller just lika ofta eller just på samma sätt, tänker jag. Alltså, för att vi är inte mer människor.
Nej, och det behöver inte ens handla om liksom politiska utspel eller liksom politiska markeringar. Alltså, Annie har ju varit väldigt aktiv i sociala medier. Bara vetskapen om att säga, vad jag än gör i sociala medier, om det så är småputtrigt eller handlar om politik, så kommer liksom 90% av mitt kommentarsfält bestå av hån och gliringar och liksom nedsättande kommentarer. Alltså jag tror och hoppas att hon inte läser dem där, eller har läst dem där, men bara vetskapen om att det är så, att det är klart att det gröper ur en människa till slut.
Ja, precis. Det måste ju rimligtvis vara så. Hörrni, eller Paulina, vill du säga något ytterligare där?
Nej, men det är extremt starka mekanismer. Både alltså det här att hon lever under hot, det är ju en särskild sak, men också det Peter nämner, alltså att det här att vara föremål för kampanjer med människor som går på en med på det sättet, det är otroligt, otroligt prövande för människan. Mm. Det går liksom emot våra mest grundläggande instinkter, så att det är klart att man orkar inte det hur länge som helst.
Det är ju också alltså summan av, alltså det finns ju, man ska hålla isär, det är definitivt olika saker att hota, ha någon form av beredskap att använda våld, och där har vi liksom det här högerextrema som vid sidan av vänsterextrema och islamister utgör dödliga hot mot människor som misshagar dem. Men det finns också en kommentarsfältsjargong som inte är samma sak, men som också är rätt vidrig liksom, när den tar fart. Och just Annie Lööf har ju varit utsatt för det också, som Peter nämnde. Man behöver bara gå in på valfritt inlägg, och det är folk som liksom ägnar hela sitt jävla tomma liv åt att sitta och göra ner gärna kvinnliga profiler och företrädare. Och de riktar sig, Annie Lööf har hamnat i deras skottglugg, är man höger så är det liksom Ebba Busch och andra som hamnar, det är sunkigt, och det är liksom, det borde leda till självprövning, utan man behöver inte koppla det till våldet, för det är en annan sak, men det är i sig ett problem i hur vi uttrycker oss och sånt där som behöver tas tag i och som man gärna får ta tillfället i akt att markera mot.
Mm. Nu ska jag avsluta bara med att prata lite framtid. Lööf fick ju faktiskt själv frågan om hon tror att Centerpartiet kommer byta sida i politiken igen. Och då sa hon att hon inte trodde det, eftersom det var ett gemensamt beslut för hela partiet. Peter, vad tror du? Vill du chansa på att spekulera om något där?
Jag tror inte att de kommer byta sida, men jag tror att partiet kommer göra det som de har sagt att de ska göra. Alltså, det vill säga på riktigt stå i mitten. Mm. Jag tror man kommer behålla det här liksom, distansen mot Sverigedemokraterna, men jag tror att den kommer liksom bli mindre kategorisk. Alltså, man kanske kan liksom komma överens, göra överenskommelser med den kommande regeringen på så sätt att man liksom slipper sitta i samma förhandlingsrum som Sverigedemokraterna, att man låter liksom regeringen förhandla åt två håll och sånt där. Mm. Jag tror att den liksom isoleringen av Sverigedemokraterna, så kategorin har kommit till vägs ände.
Vad tror ni andra, Paulina och Mattias? Vart går Centern?
Jag tror ju något liknande, att det liksom blir en uppmjukning i den här ensidiga hållningen utan att man liksom börjar omvärdera vad man har Sverigedemokraterna som parti. För det är olika partier med olika agenda och sånt där. Liksom, men att det blir en mer proaktiv strategi där man driver sina egna frågor, det tror jag ligger i korten. Och sen får man se vilka frågor det blir. Men det var ju, jag tror att lärdomen är från den här valrörelsen att man kan inte bygga någonting stadigt, varaktigt förtroende på bara vara emot.
Man har ju redan sett den uppmjukningen i relationen till Vänsterpartiet. Alltså, helt omärkligt, så liksom, från att det hade hetat att liksom, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna skulle inte få något inflytande, så var det bara Sverigedemokraterna som inte skulle få inflytande, men man skulle inte sätta sig i en regering med Vänsterpartiet.
Alltså, och vi förhandlar helst inte med dem.
Nej.
Ja. Mm. Jo, men alltså, Annie Lööf har ju haft den här extremt splittrande retoriken, och hon har ställt anständighet mot icke-anständighet, och står man för anständighet så ska man rösta på henne, och sen så vann icke-anständigheten, och då går det, som sagt, det går inte att komma tillbaka till väljarna och säga jag skojade bara om det där med fascismen, jag menade inte det. Det kan man liksom inte göra, utan det här är ett väldigt bra tillfälle för Centern att få en ny start och börja om och ha en mindre splittrande framtoning och vara lite mer rimliga.
Mm. Sista frågan. Vem tar över? Nu vill jag ha kvalificerade gissningar från alla. Ni får nämna hur många namn ni vill.
Jag hoppas ju på Emil Källström, även om han får släppa gården nu och ta ett tag.
Fler förslag?
Ja, alltså, mitt förslag blir väl säga inte Emil Källström.
Vi ska spara honom lite.
Ja, men vill han ha partiledarposten, så tror jag att han får den. Men han har ju inte en plats i riksdagen. Alltså att vara partiledare i 4 år utan att ha en riksdagsplats. I ett läge där liksom riksdagen kanske är viktigare än någonsin. Det tror jag, det är svårt. Alltså.
Då får man väl sätta sig i regeringen då. Så det är fler namn? Ja, just det, du hade ju inget namn, Peter. Du får ju inte ge en negation. Det är ju rena
Centerpartiet. Nej, men alltså, annars har jag lite för dålig koll på liksom var folk står i rang i Centerpartiet. Jag tror Linda Modig hade kunnat ligga bra till, men hon kom ju nu inte in. Jag har inte riktigt något bra förslag.
Paulina då, vad säger du?
Jag kan inte Centerpartiets inre liv tillräckligt väl för att kunna säga vem som skulle passa bra, men jag kan säga att Annie Lööf, hon har ju riktat in sig på den här målgruppen som har varit DN-läsande, akademiker, kvinnor i storstad som åker sparkcykel, som någon skrev på Twitter. Och den gruppen har uppenbarligen inte varit rätt för Centerpartiet. Så kanske någon som är bättre förankrad i Sverige och förstår lite bättre vad Sverige är för någonting.
Men Majsan, vilka fördomar du har.
Jag föreställer mig att Martin Ådahl tror att han kommer bli partiledare.
Ja,
men det kommer han inte bli.
Där tror han fel, säger du.
Ja, det tror jag.
Okej.
Kom Elisabeth Tand Ringqvist in?
Ja. Gjorde hon, va?
Ja, då vill jag lansera henne som ett namn, men jag är ju som sagt storstadsväljare.
Ja, då sätter jag också min slant på henne.
Hon sitter i väntan på Emil då, helt enkelt, vilket ärorikt uppdrag. Hörrni, ja, det var väl det vi hade att säga idag. Eller vill någon göra något ytterligare medskick om Centerpartiets framtid?
Ja, men alltså, det kan väl ändå sägas att återväxten är ju mycket god i detta myllans parti. Och det är liksom ett trivselparti som ser till att vara mätta och glada oavsett. Liksom det,
kallar du dem för feta?
Jag kallar dem för mätta och glada. det får du nöja dig med. Och det, både SUF och Centerstudenter, där finns många som står på tillväxt. Det kan nog vara klokt att låta dem stå på tillväxt ett tag. Jag tror inte att det gjorde Annie Lööf en tjänst att så ung bli partiledare. Det är en av de här mediala logikerna, att vi skördar folk lite för tidigt. Och det hoppas jag man har med sig i det kommande valet.
Det kan våra centerlyssnare då tänka på. Står ni på tillväxt, växer tag till och låter inte falla för lien för tidigt, för att ja, Mattias råd är att man bör mogna till sin fulla blomning helt enkelt. Förstår jag rätt, Mattias?
Ja, det var inte en kandidatur för egen del, ska tillägga.
Mattias, du står ju verkligen i din fulla blomning. Eller, ja, du jag skulle säga att du knoppar just nu som bäst.
Mm, så kan man säga.
Hörrni, stort tack alla tre. Peter Wendblad, Mattias Svensson och Paulina Neuding.
Tack för att vi fick komma.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Mejla då bara ledarsidan, /svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.